Fritagningen av David Robbins, efter översättning av Ansis Grinbergs, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Kapitel 1. Tre kvinnor kom ut från bosättningen. Titta där, utbrast den kraftigaste byggda av de fem soldaterna där de låg gömda i skogen väster om anläggningen. Ja, jag ser, svarade löjtnanten, en smärt man med kantiga anletsdrag. Hans bruna ögon smalnade. Nå, ska vi ta dem, löjtnant Lysenko? Frågade en annan av soldaterna, i likhet med de övriga iförd brun uniform och beväpnad med en AK-47. Löjtnant Lysenko nickade. Vad stort det är, kommenterade ytterligare en av soldaterna. Ja, svarade löjtnant Lysenko, hela tiden utan att släppa de tre kvinnorna 150 meter därifrån med blicken. Hemmet omfattar 30 tunnland, muttrade han frånvarande. Hemmet, kluckade den kraftige soldaten. Vilket fånigt namn. Varför det? Undrade Lysenko. Mannen som skapade det visste i alla fall vad han gjorde. Han hette Kurt Carpenter, enligt de uppgifter vi har fått av vår uppgiftslämnare. Och han förstod att det tredje världskriget var oundvikligt. Så han satsade hela sin förmögenhet i hemmet och döpte invånarna i det till familjen. Den kraftige mannen fnissade igen. Löjtnanten gav honom ett ogillande ögonkast. Om du är lika smart som stor i käften, Groschny, kommer du att hyllas som ett geni vid nästa partikongress, sa han syrligt. Menige Groschny rynkade pannan men sa inget. Han visste bättre än att försöka munhuggas med den kvicke löjtnant Lysenko. Kvinnorna hade kommit närmare dem under tiden. Nej, familjen är väl skyddad med sina höga murar och sina vältränade krigare, fortsatte löjtnanten. Och även mössen hos dem har huggtänder, tillade han med en nick mot kvinnan som gick något före de andra två. Hon var beväpnad. Det var en långväxt blondin med markerade kindben, tunna läppar och ett intensivt ansiktsuttryck. Kvinnan var klädd i en brun skjorta och gröna långbyxor, båda lappade på flera ställen, men utan att dölja hennes atletiska figur. De små fötterna skyddades av ett par mokasiner. Vad är det för slags vapen hon har? Frågade den yngre av soldaterna. Jag vet inte, tillstod Lysenko. Låter de sina kvinnor gå omkring beväpnade? Frågade Groschny. Vad är det som är så konstigt med det? Kontrade löjtnant Lysenko. Vi har också kvinnliga soldater i vår armé. Tror att den där kvinnan är en krigare, undrade den unge soldaten. Löjtnant Lysenko kliade sig tankfullt på hakan. Han hade inte räknat med att kvinnan kunde vara en krigare och han anklagade sig själv i tysthet för sin försummelse. En officer hade inte råd med försummelser. Hela uppdragets framgång vilade på löjtnantens skicklighet och omdömesförmåga. Vad ska vi göra, ville Groschny veta. De fem soldaterna befann sig utom synhåll bakom träden och buskarna, några meter innanför skogsbrynet, på andra sidan det uppröjda fältet som omgav hemmet. Vi drar oss tillbaka, instruerade Lysenko dem. Ni vet vad som ska göras. Och kom ihåg, general Malenkov vill ha en av dem levande. Vi tar blondinen. De andra två då, frågade Groschny. De dödar vi, svarade Lysenko. De fem soldaterna drog sig längre in bland buskagen. Groschny och den unge soldaten tog fram sina bajonetter. De inte ett ont anande kvinnorna var nu nästan framme vid skogsbrynet. Blondinen svepte med sina gröna ögon över träden och buskarna, sökande efter mutanter eller någon annan typ av fara. Hon uppfattade en svag rörelse djupt inne bland träden och tvärstannade. Har du sett något? Frågade en av hennes följeslagerskor, en brunett med urblekt gul blus och ljusbruna byxor. Hon hörde väl en kvist som knäcktes förstås, muttrade den tredje kvinnan som hade svart hår och var påfallande.